I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Sjukt mycket press som rinner av. Man bara kör. Annars hade jag tänkt något i stil med att vi är the unusual suspects. För att det blir inte så mycket åka av.
Wow.
Vi körde i oktober. Då drog vi igång höstterminen. Och då körde vi 2 avsnitt på en vecka för att visa att nu är vi verkligen tillbaka. Och nu kommer ha en bättre frekvens i fortsättningen. Och det var de enda avsnitten vi gjorde fram till det här.
Ja, det, och det avslutades väl med min födelsedagsfest. Så spekulationerna kanske har gått varma om att den spårade ur fullständigt. Och sen har vi inte kunnat se varandra.
Smoking, alkohol och offentlighet. Inga
what could possibly go wrong?
Och som vanligt så måste jag ta på mig skulden för detta. För det är verkligen en skuld. Vi fick ett sånt fint meddelande här från en Joel på Facebook. Det var på tiden att ni kör igen. Det blir ju avbrott i min radikalisering. Har nästan hunnit bli socialliberal igen.
Just det, nu såg jag.
Det tyckte jag var fint. Jag har verkligen, ni har ju haft massor av förslag på tillfällen där vi skulle kunna köra. Det har liksom aldrig funkat. Jag har rest väldigt mycket och sen så har vi flyttat en del, Frida och jag, och framförallt har vi byggt bibliotek här. Ett bibliotek som vi sitter i just nu.
Ja, det är ju en helt annan interiör än sist med, här är ett bibliotek ända upp till taknockarna och i hörnet så rasar elden i en kakelugn och utanför rasar snöstormen. Så det är verkligen homey på ett lite annat sätt än i den omöblerade lägenhet som vi satt i oktober.
Verkligen.
Till och med jag uppfattar skillnaden.
Ja, nej, men välkomna tillbaka både Mattias och Fredrik och alla ni som lyssnar. Vi är glada att vara tillbaks igen.
Yay! Yay! Skål för det.
Skål! Men hörni, ska vi inte skåla för Henrik Beike?
Kan vi?
Ja, detta gör vi!
Skål!
Skål!
Ja, alltså Henrik Beike, shoutout till den kära libertarianismens hustomte som vi träffade i Frihetsfronten när vi var unga och som tagit på sig att lite grann introducera generation efter generation av unga liberaler till studentförbundet och annat. Den som aldrig liksom sökt centrum och uppmärksamhet, men som alltid varit den som haft tålamodet med liksom alla oss nykomlingar och sådär.
Hur startade Frihetsfronten egentligen? Och
vem
var
Johnny Holmberg?
Har Nozick bytt åsikter egentligen eller inte? Då var det, eller vilka Bondfilmer är liksom officiella och vilka är utanför kanon och sådär?
Ja, och vad händer i föreningen Heimdal? Ja, de har blivit galna.
Vi har ju funderat på det många gånger. Det finns ju en amerikansk bok om den libertarianska rörelsen som heter It Usually Begins with Ayn Rand. Om att de flesta börjar vigas in i kretsen genom att läsa Rand och sen går de vidare med andra saker. Och vi borde ju ha en bok som heter Det brukar börja med Beike. Ja. För det är ofta där det startar.
Det brukar börja med Henrik Beike.
Och han har precis fyllt år. Ja, det är därför det var en shoutout.
Mm.
Och det är omöjligt att veta hur gammal han är. Han har ju funnits för denna, alltid.
Ja, jo, och kommer att fortsätta finnas för alltid. Men skål för de första 60 åren, Bejke.
Skål på dig, Bejke.
Skål, skål.
Tjo. Tjo. Ja, nej, men annars så sitter vi väl här i nyliberala finrummet och läser Atlas Shrugged och Mein Kampf. om man får tro DN Kultur och Per Molander.
Ja, det måste man ju göra. Detta kvalitetsmagasin.
Han skrev en hel sida om varför det var hemskt med Ayn Rand. Och framförallt hemskt att jag hade hyllat Ayn Rand i finrummet. Och finrummet var ju alltså Godmorgon Världen i P1 som borde reserveras för fina personer som Per Molander och Condorcet och sånt. Men där var det Johan Norberg och Ayn Rand. Och han var så arg, han var så rasande, Molander, i den artikeln. Så på en hel sida hade han förklarat att Ayn Rand är inte bara Donald Trump. Hon är också protofascist. Och hon är dessutom, det är som läser Mein Kampf.
Ja, och det var väl lite rasism och sådär antytt. Och hon förespråkar våld mot meningsmotståndare.
Just det.
Hon som inte ens vill låta staten utöva speciellt mycket våld utan hårt reglerat.
Och han var så arg så att det räckte inte med att säga att det här är dumhet, utan han behövde en taftologi. Abderitisk dumhet, så var det. Det vill säga dumheternas dumhet ungefär.
Ja, och sen var det ju väldigt mycket, ja, och bevisen för det här, ja, men i hennes böcker så är hjältarna både snygga och smarta. Mm. Och det förstår ju alla att så kan det ju inte vara.
Nej, men han har ju en poäng i det, att hon är ju, det, hennes karaktärer är ju liksom platta och töntiga, och så han har ju poäng i det. Men han, det
kan man ju tycka, tusen, men det gör det ju inte fascistiskt.
Det finns ju tusen andra som gör, vad som sa Hollywood, vad du eller Mattias eller någon som sa, liksom, att det är jättemånga som inte är så bra på att beskriva karaktärer som faller i den fällan och säger liksom att den gode har alltid markerad haka och den onda har alltid liksom dubbelhaka. Ja, så what? Det har inget med fascism att göra.
Nej, och vad är fel med det?
Jag menar det är bara dåligt. Alltså, men
jag menar här, hon kom ju från Hollywood. Hon skrev ju filmmanuskript i ett antal. Och dessutom så är det inte så i The Fountainhead och bla bla bla.
Men dessutom Jim Taggart är ju ganska snygg.
Ja. Bla, bla, bla. Men det är någonting särskilt med, vad är det som får, alltså, Molander hörde jag talas om första gången för 20 år sedan kanske. De bara, han är en renässansman och han kan allt och han är så här respekterad som har liksom massa olika saker och skriver offentliga utredningar och sådär. Och så är det någonting med Ayn Rand som gör att folk blir helt...
Ja, men just den här typen orimlig av människor,
ja, men
som är balanserade, verserade, fina och kan tolerera nästan allting. Alltså, ja, alltså, han hade kunnat läsa Mein Kampf och ge en liksom saklig genomgång av det, eller Josef Stalin eller något sånt där. Men genom Ayn Rand då, han liksom tugga fradga.
Ja.
För det är ju liksom inte, han tappar koncept, och det är en av de roligaste sakerna med Rand, att just den här typen av pompösa fjantar tappar liksom fullkomligt koncepterna. Alltså det är ju inte svårt att kritisera Rand. Alltså det finns tusen
på
saker.
Sätt,
ja, det finns tusen saker. Och det är inte, hon är inte en subtil författare. Det är inte jättesvårt att förstå vad hon menar. Därför att hon hjälper en väldigt mycket längs vägen. Alltså det är svårt att misslyckas med att förstå hennes poänger. Och ändå liksom så ofta så måste de liksom bara, nej men det här är fascism, det här är nazism, det här är gaskammare, det här är fruktansvärt. Och den här typen av totala...
Men det är någonting som inte gör att man inte förstår de grundläggande, liksom, nazism och fascism är uttalade, etatistiska, kollektivistiska våldsideologier. Hon är icke-kollektivistisk, icke-etatistisk och icke-våld.
Ja.
Så det är så här, det är så barnsligt. Jag förstår inte, hur kan en sån här seriös, intellektuell, intelligent, respekterad man förfalla till 12-åringsnivå, liksom?
Men... Till att börja med, han är väl ganska begåvad. Jag läste hans akvedukten vid Saguan en gång i tiden, recenserade den för Nyliberalen. Och den är väldigt klyftigt komponerad. Det är god stilistik, det är en fin blandning av historia, spelteori och lite lyrik på sina sidor. Sen så landar han inte i några klyftiga politiska slutsatser, utan han tror att den liberala världen är bara fylld av fångarnas dilemma, så därför kommer det aldrig gå att hitta någon harmoni och inga möten, och därför bryter liberalismen ihop. Men det var ändå, det är liksom intellektuellt intressant och välskriven. Medan, precis, när Rand kommer fram, då beter han sig som Trump på Twitter ungefär.
Ja,
och bara staplar invektiv. Och jag tror ju att det är någonting med den moraliska kommandohöjden som det handlar om. Att han kan sitta och läsa Hayek, han kan sitta och läsa Smith, och han blir provocerad och formulerar sina svar. Men Rand förklarar att hans middle of the road etatism, soseri grej, den är ond. Och han står för att förstöra människors frihet. Jag tror att det eldar upp och får honom att felläsa så fenomenalt. Det roligaste exemplet var ju just, vad är det som är fascistiskt då i Rand? Ja, det är ju att hon vill bruka våld mot sina meningsmotståndare. Ja, var hittar du det? Jag menar, om det är någonting hon skriver, så är det viktigaste och det mest centrala som aldrig får förloras, det är yttrandefriheten. Det är det som skiljer oss. Hur långt vi än går på det sluttande planet, så är det det som skiljer oss från diktaturen. Och det måste gälla även Moskvatrogna kommunister. Yttrandefrihet måste alltid gälla. Aldrig våld eller censur. Men han har ju inte öppnat någon av facklitteraturen, utan då läser han ett avsnitt i Atlas Shrugged där Dagny Taggart skjuter en fångvaktare. Och i Per Molanders beskrivning så är det hon skjuter en fångvaktare för att han inte delar Ayn Rands politiska filosofi. Vilket är det märkligaste droppandet av kontext som jag har varit med om sen Trump twittrade senast. Och vad det handlar om är att han är en fångvaktare som fångar in en oskyldig man som torteras av en fascistisk statsmakt och under vapenhot inte går därifrån och inte liksom öppnar dörren. Ja, då blir han skjuten. Det är inte riktigt samma sak som att skjuta någon som inte delar ens politiska filosofi.
Ja, det är ju intressant. Alltså, det finns ju den här passagen med tågolyckan i Rand. Som ju är en passage som jag vet att många hajar till på, just därför att de läser den som en liksom, som att hon sitter och hejar på det här, därför att det finns många på tåget som liksom tänkt en och annan felaktig tanke och underlättat liksom det här systemet hon försöker blottlägga av liksom korruption och att fly verkligheten och att liksom en svinaktig politiker kommenderar liksom bara, han ringer högsta ort och säger fixa tåget för jag måste komma fram till det här politiska mötet och liksom
Kim Chalmers.
Ja, och det enda är liksom att det finns bara ett koleldat lok och det går inte att skicka det genom en tunnel liksom, det är vansinne. Så alla vet liksom det här, det går liksom inte, och ändå så skjuts ansvaret neråt och neråt, fixa det här, och alla skriver såna här vaga order, fixa transport med alla medel och sånt där liksom.
Och sen bara lägger de av luren så att ingen ska kunna fråga vad det betyder, så att alla ska tvingas följa order bara längre och längre ner i hierarkin.
Och det är liksom plågsamt väl skildrat liksom hur det här samhället kommer fram, där man liksom skippar omdöme, där liksom skrämseltaktiken och hierarkierna som ju då Rand var bekant med från Sovjetunionen, för det är ju precis liksom det här auktoritära samhället, och hur det liksom påverkas, och vilka tankar i allmänhet som liksom beskriver det här och så. Och det försöker hon ju liksom illustrera, men det är klart att man med en väldigt, väldigt ohederlig läsning kan få det till att liksom, haha, så de förtjänar det här liksom. Det är förstås inte poängen. Alltså.
Men här är mitt problem. Även om man läste det så skulle man väl skriva, okej, hon är en blodtörstig, aggressiv liberal. Hon är så aggressiv och obehaglig i sin hårdföra liberalism. Varför påstå att det är liksom fascism och nazism? Därför att politiken på varenda plan så är det ju en radikal liberal individualism som är motsatsen till Trump och till Hitler. Liksom frihandeln, fria invandringen, separera staten från ekonomin, begränsa statsmakten, vad den kan göra, vad presidenten kan göra, fri abort, fri sexualitet, allt på varenda punkt är det raka motsatsen.
Fast det är ska man ge dem the benefit of the doubt, så det är ju vår sätt att skära samhällskonfliktlinjen, statens storlek, individuell frihet mot statsmakt. De tycker ju inte att det är de rimliga begreppen eller de rimliga sättet att skära. De tycker liksom snarare att graden av jämlikhet, skattesänkningar, och Trump sänker ju skatten och så vidare. Så att de ser väl överhuvudtaget inte så. De tycker väl att vi tycker att socialism är närmare fascism än vad liberalism är närmare fascism. Det tycker inte de.
Men vi kan ju argumentera för det. Alltså, det går ju inte att bara skriva. Hade jag skrivit en stor kulturartikel och sen bara mitt i slagit fast att socialismen är fascism och sen bara fortsatt, så hade inte jag kommit undan med det. Alltså,
hade han ju två argument i den här synen på människorna som även människor och sådär, va? Och estetiken finns ju likhet och sen då det här våldet. Alltså, det är ju,
om man är skyldig, om man är estetisk stalinist, så är jag också skyldig.
Är du?
Men lite grann den här stalinistiska, men då är ju problemet att konsten och sånt där är ju pampig.
Mm. Men då är ju en stalinist nazist då. Alltså, det går ju inte att dra några andra växlar än att det är en estetisk preferens. Det ser man ju rätt
ofta från, ska man säga, en sån här höga kille på Twitter som inte tänker så mycket säger ju ofta så. Stalinism lika med nazism. Men poäng, det är det som är problemet. Varför gör Molander någonting som en töntig höger kille på Twitter istället för som i en lång kulturtext? Det är det som är problemet.
För att han är jättearg för att han inte får med Igår Morgonvärlden.
och för att man faktiskt kommer undan med det just kring liberalismen. Alltså, ja, det finns ju ingen som har... Men även överhuvudtaget, alltså, man kommer undan med helt andra saker, i alla fall min tes. Jag kanske är överkänslig för just, eftersom jag är liberal och kan en del om liberala idéer, så är det klart jag har en bias i detta. Men jag tror inte att man hade i offentligheten kunnat vara lika okunnig om socialismen eller konservatismen. Nej, eller
det är
sådär.
Inte okunnig, det är ofta, jag tror att det är medvetet.
Ja, jo, det är också. Alltså, men överhuvudtaget den slappheten. Ja,
det är ju, Mattias, det är du som har kommit till Filosofiska rummet för ett samtal om Ayn Rand med en motdebattör som stolt meddelar att hon har inte läst en rad av Rand.
Det
skulle man inte komma undan med Marx eller Piketty eller...
Ja, men så här,
jämför du Rand med sådana storheter?
Jo, men alltså det är intressant det där. Men har du lust att komma ner och diskutera Marcuse? Liksom? Så här, jag slog lite på Wikipedia, så nu känner jag mig redo.
Jag har hört den här frasen i Cornelis texten. Ja.
Det är sant, man får killgissa när det gäller Rand.
Just det.
Men då måste vi väl tala om det här med var vi står, liberalismen i relation till alla de här konstiga ideologierna. Jämfört med Trump och Hitler så är det ju ingen tvekan, men relationen till konservatism är ju något som debatteras väldigt mycket.
Alltså så här, alltså Trump och Hitler, jag ska ju ändå säga att det finns väldigt stora skillnader, så att vi inte är lika orättvisa, alltså not the same ballpark, alltså det.
Nej, de är inte samma kategori överhuvudtaget, de är inte jämförbara.
Nej,
Hitler var betydligt mer kapabel att skriva text och uttrycka sig i fullständiga meningar med bisatser. Och en massmördare. Ja, nu har vi sagt det, men Fredrik...
Han ville ju skapa ett stort imperium. Trump vill ju dra sig tillbaka från imperiet.
Han vill ha precis...
Ja, det finns en massa olika. Det är artskillnad, inte kvalskillnad.
Jag försökte mig på en melodiradioövergång till liberalism och konservatism. Är de fienden, eller finns det något
precis. Nej, men jag har tycker det är intressant att man pratar länge om att borgerligheten består av en liberal konservativ koalition. Man tänker på Ron Paul som sprang för republikanska partiet, att det alltid funnits libertariansk falang. Jag hörde på någon recent podcast häromdagen som var så här, alltså en libertarian är egentligen en republikan som gillar att röka marijuana. Och så där, va. Och vi har ju alltid haft liksom ett inte ett syskonskap, i alla fall ett kusinskap, där vi bägge tycker amerikanska konstitutionen är bra. Vi är bägge skeptiska offentlig maktutövning. Vi är för fri företagsamhet. Vi är för personlig frihet. Och liksom i kampen mot socialismen så hade vi en stark koalition. Man talade om fusionism i USA för 10-15 år sedan och sådär.
Bara för att förtydliga vilka konservativa talar om. Talar om svenska och anglosaxiskt influerade konservativa?
Det är en av de stora skillnaderna som gör att man måste, ja. För att man kan ju prata, en del tycker att konservatism inte är en ideologi. Andra tycker att det bara, vissa tycker de säger att det bara är ett förhållningssätt och sådär, va. Men sen finns det ju då den anglosaxiska konservatismen som liksom särskilt som tog sig uttryck i när vi var ungdomar och tonåringar och så här. Vi alla tre är ju liksom fans till viss del av både Reagan och Thatcher på något sätt, vad de gjorde och sådär, va. Och de var ju konservativa och så vidare.
Då tyckte man då ju de var lite sossiga, men...
Ja. Jo.
Men vi gillade ju deras liberala drag och inte deras konservativa.
Nej, men det var ju också... Det, precis. Men jag menar, konservatismen var ju då vårt syskon för delvis av ideologiska gemenskaper. Men också för att...
för att Moskva och löntagarfonderna fanns.
Ja. Alltså Gösta Bohmans fusionism där han började prata om individuella fri- och rättigheter så här, kontra och liksom sa ju ordet liberal och förde ihop liberalkonservatismen till Sverige. Det gjorde ju folkpartisterna rosenrasande, för de hade ju ensamrätt på det här begreppet. Men de var ju på så det är så här.
Men vänta, men det speciella med Gösta Bohman var ju att han förde in liberalism helt och hållet. Kanske inte alltid i realpolitik, men i det politiskt, ja. Hans tal och liknande. Vad var det, menar du, är det konservativa inslaget i det han sa? Det var ju ett brott väldigt mycket mot den konservativa traditionen.
Ja, men är det ett argument mot det jag säger?
Ja.
Varför det?
Därför att du säger att det finns ett... För det tyder bara på att det finns en viss allians som har funnits där av olika skäl i olika sammanhang. För att man har haft likartade fiender eller för att man organisatoriskt har varit nära. Det säger inte att det idémässigt finns ett släktskap.
Jo, men det finns väl ganska få som är liberalsocialister i koalition.
Socialliberaler?
Nej, men det är inte socialism. Nu är ni så här som... när ni säger så, då tycker jag att ni är sådana som säger att, som amerikanen säger, att Sverige är socialistiskt land för att vi har 45% skattetryck. Det är vi inte alls det. Vi är marknadsekonomi, vi är stor offentlig sektor. Det är två helt olika saker. Definitionen på socialism är att produktionsmedlen ligger i offentliga händer. Det gör det inte.
Jo, men det är ju en slags funktionssocialism som har gått över till en idé om en stor statlig omfördelning via en välfärdsstat kombinerad med liberalism. Men det är väl socialliberalism?
Jag tycker att begreppet funktionssocialism är någonting som, när socialister fattar att inte det funkar, så blir de socialliberaler och börjar kalla det för funktionssocialism. Det är inte socialism. Socialdemokraterna är inte socialistiskt parti. Jag tycker att jag retnar på det. Det är inte sant.
Jo, men alltså, socialliberalism är ju inte socialism. Det är ju en blandning av socialism och liberalism. Alltså.
Nej, men vad är det som är socialistiskt i socialliberalismen?
Att vilja bestämma över människor, att veta bäst.
Det är väl, alltså, det är väl även konservativa?
De är också socialister.
Ja, alltså här ska ni höra. Nej, alltså här ska ni få höra. Alltså socialliberaler och konservativa tycker jag är väldigt lika i sitt förhållningssätt till politiken. Det är liksom det här, den här avvägningen, och avvägningen, det är jag. När man är ung och intellektuellt alert och liksom har läst alla böcker, då är man socialliberal, för då kan man väga och mäta allting, då är det hjärnan som avgör. Sen liksom sjunker det här gradvis ner till magen, det blir liksom mer en känsla. Det konservativa organet framför allt är magen, magkänslan, sådär. Det är ofta välutbyggt liksom hos en konservativ människa. Så när socialliberalen blir gammal och desillusionerad, så blir hen konservativ.
Det förklarar väldigt mycket och väldigt många.
Ja, och sen har vi de här liksom konstruerade konflikterna de emellan liksom, och det är alltid förbud eller obligatorium liksom. Ska vi kvotera föräldraledighet eller ska vi ge vårdnadsbidrag till hemmafamiljer? Liksom. Det är...
Precis, men fast det som har skett i Sverige nu är ju att socialliberalerna har blivit konservativa.
Ja, det gick väldigt fort, fast utan frihetligheten.
Ta Expressens ledarsida och liksom, ja, en antal sådana här personer som tidigare kallade sig socialliberaler som, ja men invandringsfrågan gör ju det att de liksom blir bara repression överallt och, ja.
Men får jag bara hålla med dig där om det här med alltså den anglosaxiska konservatismen, för det finns, alltså där finns väldigt mycket överlappning, alltså konstitutionalismen, maktdelningen, att hela rättsstaten, Boman till exempel var väldigt stark mot övervakning och sånt som man verkligen saknar hos liksom konservativa idag. En liksom sund, så här lite senfärdig skepsis mot statsmakten. Och sen var de sega i liberaliseringar, men när man väl hade fått med dem så ville de liksom inte riva upp det. Det var aldrig viktigt med homoäktenskap, men när de väl hade blivit nedröstade om det så är det inget, då är det liksom en del av den västerländska kulturen och ingenting som några andra ska komma och ändra på och sådär. Så lite senfärdiga, men det går ändå att kombinera rätt mycket med den typen. Alltså, du sa kusiner och det är väl rätt bra. Man ska inte ha för nära relationer med kusiner, då blir det vindukt liksom. Men,
ja, precis.
Men en lagom relation.
Men det finns ju då också, ska man säga, en annan slags konservatism som, för, och det roliga är att Sverige, vi tillhör faktiskt kontinenten fast vi inte, det är för att vi måste åka runt i Finland för att ha, och nu har vi bron och så. Men den kontinentala konservatismen och särskilt den katolska är ju någonting helt annat. Sociare, repressiv, etatistisk, kooperativistisk, lantbruksbaserad, CDU-aktig och så vidare. Det är någonting annat. Den känns mer främmande tycker jag än den anglosaxiska versionen.
Och det är väl för att USA är ett sånt ungt land helt enkelt, så de har inte så mycket att konservera. Och det de har att konservera är konstitutionen och självständighetsförklaringen som var skrivna av liberaler. Fast som Jefferson och Madison. Och det är ju det som många konservativa tittar tillbaka till som
Storbritannien då, där har du ju liksom gamla jordlandägande Tories som har libertarianska drag. Det finns ju libertarianer.
Det finns libertarianer i
Torypartiet.
Ja, jo, men det är sant. Det finns här och där. Men jag menar, ja, de var ju fienden traditionellt sett i liberaliseringen av England. Det var ju jordägarna som var protektionisterna, ja, och de reaktionära.
Jag läste visst en bok om frihandelns historia. Jefferson var ju fan protektionist, hade ingen aning om.
Va?
Ja.
Nej.
Jo.
Det är inte sant. Han bråkade ju med Hamilton om det. Ja, men Hamilton var den stora protektionisten. När då? I vilket
pragmatism.
Men det fanns ju den här blockaderna i samband med Napoleonkrigen. Som, är det du tänker på? För det är ju en sak.
Man ska alltid skriva ner. Men alltså, jag läste här om dagen. Jag läste Douglas Irvins bok som heter den amerikanska handelspolitikens historia. Det var 800 sidor. Fotografiskt minne, så jag kommer inte ihåg exakt, men jag kommer ihåg att han hade den här striden med Hamilton, det var hårt, men sen så ändrade han sig och det var när han var president, tror jag.
Jag undrar om det inte är blockaderna i samband med Napoleonkrigen då som det handlar om.
Möjligen, ja.
Och, men det tar vi upp i nästa Usual Suspect, känner jag. Ja. För det, Jefferson är viktig. Ja. Och Hamilton också, på fel sätt.
Ja.
Men,
så i maj får du komma ihåg det här.
Ja, just det. Men det som har hänt då är att det känns ju som att vi har ju aldrig stått längre från de konservativa än nu. Alltså det, och det beror väl på liksom att de har ju lämnat och släppt det som det vi hade gemensamt. Jag menar, övervakning, invandring, tolerans, det västländska projektet om öppenhet och sådär, va?
Paternalism,
ja. Och nu känns det mer som att de socialliberala blir konservativa och joinar med de konservativa och det går en sån våg över västvärlden. Så
det är väl en artikulerad konservatism. Alltså, den anglosaxiska konservatismen har ju liksom varit hanterbar just därför att det har varit mer en metod, ett angreppssätt som har lånat oerhört mycket från den liberala traditionen och samhällskritiken. Fri ekonomi inte minst. Och plus att det var väldigt mycket ekonomiska frågor där samsynen har varit som störst.
Det var någon som skrev, fick en fråga, vilken är den största liberala tänkare? Han svarade Edmund Burke. Och jag bara...
Ja, men helt...
Han tillhör ju Whig-partiet faktiskt.
Ja.
Och när det gäller synen på revolutioner, de tre stora så var det ju bara den franska han var emot. Mm. Han var ju för den engelska ärorika 1688 och han var för den amerikanska 1776. Så att det fanns ju ett liberalt drag i honom, även om han hade vissa klara Tory-drag också. Mm.
Men det,
ja, människosynen och hela hans syn på liksom adeln och lantägarna och sånt där.
Ja, framförallt vilka som skulle styra, att det liksom aldrig, visst kunde man liksom låta vanligt arbetande folk och affärsidkare och sånt där vara fria förstås, men inte bestämma eller vara med liksom i styret och sånt där.
Nej, men det, alltså, så,
det var ju en väldigt vanlig uppfattning för den tiden.
Ja, även bland liberaler vill jag säga. Jag menar vadå? Jefferson hade slavar och det finns ju tusen. Ja,
fast han var emot slaveri. En sak är att man är hycklare, men, och det var han definitivt, men han var emot slaveri. Och i första utkastet till självständighetsförklaring så finns fördömandet av slaveri som en av de saker som de lägger britterna till last, att de införde slaveri i Amerika. Sen så tog man
det på dem.
Ja, det var...
Han hade väl barn med sin...
Det sägs det, och de har gjort DNA-tester som visar att de är besläktade, men det finns en annan teori om att det var någon nära släkting till honom som han skyddade. Mm. Men det var uppenbart att barnet var lite lik Jefferson. Men han var en stor hycklare, absolut. Ja, men till skillnad från många andra så var han klar motståndare mot slaveri och hatade det. Men som många andra då som sitter fast i sin tid, ekonomiskt beroende av det och känner så här, men hur skulle det funka om jag inte hade slavar? Det kan jag ju inte ta bort, men jag ser att någon gång där framåt så ska det vittra bort denna institution. Och just
det. Jo, men så ser vi ju på en del moraliska frågor. Alltså, så där kan man ju känna när det gäller liksom vårt förhållande till djur. Och
jag tänkte
liksom
faktiskt säga det. Så fort du sa så där ser vi på det frågor djur, tänkte jag.
Ja.
Ah, vad intressant. Jo, men jag har ju varit inne på tidigare att det här, men det kommer vara den nya, det kommer vara den här saken om 40 år, och säger hur fan kunde de behandla djur på det sättet. Jag är helt övertygad om att vi är på väg åt det hållet.
Men vänta, stopp ett tag, ni är väl inte på väg att bli djurrättstyper?
Jo.
Är ni?
Nej, men ja, men jag, jo, men jag tror att jag såg den här bonobon som gjorde eld och grillade marshmallows.
Ja, men jag tror att
det var inlärt. Den,
ja.
Ja, verkligen. Mm. Men uppenbart
men visst, och det finns ju gradskillnader.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag menar, det är inte mitt emellan en, liksom, en myra och ja, människan, och så finns det ju en gradskillnad. Och så får vi vara allt snällare ju närmare och närmare.
Ja, det är alltid, det här är det starkaste argumentet tycker jag. För att vadå, ska en basil ha en rättighet också? Du måste ju vara gräns, och hur ska du dra den gränsen? Det blir väldigt konstigt. Men jag tycker att den är... Ja, förlåt, jag avbryter dig, Mattias.
Nej. Alltså, jag är med. Men jag tycker att... Alltså, nej, inte rättigheter där. För att rättigheterna är ju härledda ur förnuftet på ett sätt. Alltså, yttrandefrihet till exempel. Vad ska en apa med yttrandefrihet till? Liksom? Alltså, det är inte så mycket man kan göra av den rättigheten. Och liksom, det finns ingen reciprocitet. Vi förväntar oss att människor respekterar våra rättigheter reciprokt och sådär. Men en annan sak är ju liksom att vi har... Nej.
Men snart är de där.
Ja.
Om vi inte gör fel på vägen. Men jag
så
med
barn har ju inte fulla rättigheter.
Det är därför jag vänder mig emot det här, att man tar om rättigheter för djur. Men vi ska inte plåga dem i onödan, för det gör ont. Det är mitt huvudsakliga skäl.
Fast det är, och
det är också liksom
en libertarianska rättighetsbegreppet, så det finns inga rättigheter som som inte som är då våra klassiska liberala rättigheter.
Nej, jag är beredd att diskutera det om vi kommer till kanske vissa blåvalar och schimpanser, men jag vet inte.
Ja men så
alltså, får se.
Jag tycker väl man kan alltså någon form av lagstiftning mot djurplågeri. Alltså just plåga djur i liksom framförallt givet syftet sadism liksom sådär. Men också sen den moraliska frågan är ju som alltid oerhört mycket större än den rättighetsmässiga frågan och liksom moraliskt sett så är det ju ett problem hur liksom hela industrin kring liksom hur mat produceras och sånt där, hur den hanterar levande varelser.
Vilken tur att tekniken kommer till vår hjälp och snart ger oss odlade biffar och annat så att vi inte behöver ha djur där. Vilket i och för sig kommer göra att vi kommer inte ha så mycket djur i framtiden på jorden.
Nej, och då brukar jag som motargument mot mig själv brukar jag säga, men om inte det, alltså den här kon skulle ha det bättre om den var fri. Men om inte vi hade den, om inte vi följde upp den här skulle det inte finnas överhuvudtaget. Så det är utilitaristerna har väldigt svårt tycker jag att liksom, det är bättre att vara. Så givet att dess existens är bättre än dess icke-existens och de här förutsättningarna är att dess existens ska vara är vår uppfödning, så är vår uppfödning positiv ur kons perspektiv.
Torbjörn Tännsjö använder ju det som är den mest skrupelfria utilitarist som jag har träffat. Ja. Han använder ju det som argument för att vi ska äta kött, därför att det är han räknar ändå på plus förmodligen för de flesta djur just som det, finns ja. Vid liv. Ja. Och det finns mycket fler. Vi har fött upp så många mer därför att vi kommer att äta dem. Ja. Och även om det finns hemska undantag, vissa djur som behandlas fruktansvärt illa i industriella processer, så är det ju också så att den död de går till mötes ute i naturen är ofta ganska plågsam också. Mm.
Ja, men precis. Det här...
Ja, och djur är inte snälla mot varandra.
Nej.
Nej, där finns en uppfostring.
Men det är också då, har vi då, varför, för att de inte kan göra likadant tillbaka mot oss så ska vi kunna döda dem för vår nöjes skull.
Ja.
Fast det är ett väldigt otillfredsställande argument. Så, att så ja. Antingen bryter vi den här diskussionen där. Eller så,
om vi inte kan förvänta oss någon reciprocitet, någon hänsyn och sånt där. Då, alltså,
jag ser en massa hemska slippery slope-effekter av det argumentet.
Men jag menar, det har du ju oavsett vad du svarar på den frågan. Ja. Alltså antingen, eller inte slippery slope, men annars har du en konsekvensetik som blir väldigt jobbig.
Mm. Det finns ju de rättighetsliberaler som har talat om att djur nog ändå har rättigheter av olika slag, som Tom Palmer är, tror jag är där någonstans. Han är i alla fall hårdför vegetarian och en av de viktigaste libertarianerna vid liv idag. Robert Nozick kom jag ihåg för argument kring det också, att han trodde nog inte att det går att rättfärdiga ändå.
Jag är i alla fall med Michael Shermer som har skrivit en utomordentlig bok som heter The Moral Arc. Johan pekar upp i bokhyllan som just hävdar den här liksom förbättrings att vi ändå är på väg att göra lite bättre, att det som var oacceptabelt igår är på väg bort, och ju mer liksom, ju klokare vi blir desto mer, ja men precis som du säger, om 40 år tror jag vi kommer titta tillbaka och undra vad...
I The Selfish Gene tror jag, vad heter han?
Richard Dawkins.
Ja, jag tror att det i slutet på den tror jag han skriver så, att det är den här stora vita fläcken för den västländska civilisationen. Liksom.
Den är väl nästan 40 år sedan.
Ja, Jesus. Det är den. Den står där borta. Men...
Är det 20 år sedan, tror jag.
Men det är ju sant, alltså jag köper båda era argument, nämligen det att man vet att man inte vill titta efter hur ens korvar görs och liknande, för att man vet att det skulle vara svårt att rättfärdiga det man gör. Man skulle bli så förfärad av det, och då är det klart att med tiden och med välståndet och med kunskapen alltid tillväxt, så är det klart att det någonstans kommer vi börja ändra oss. Detta apropå Jefferson. Slaveri.
Du får
wrap up det här.
Ja, men biffen har blivit billigare. Ja, men jag
käkar i alla fall mer vegetariskt, och det är jag väldigt nöjd med just ur den här aspekten. Jag ser det som den gradvisa delen av tolerans, och dessutom är det väldigt gott.
Mm. Ja, detta apropå
vi skulle ju ha en
apropå Jefferson.
Vi skulle ju ha en beef om det här.
Ja. Men om ja, du skulle kunna wrap up det här om konservatism då?
Ja, men jag trodde att vi skulle bli ovänner, så nu får vi lägga ner det här.
Men vi hade inte tillräckligt med kött på ben.
Nej, men problemet det är ju just att, som du var inne på, att konservatism i sig är så otroligt amorf. Vad betyder det egentligen? Vad är det de bestämmer sig för att konservera? Det är ju frågan. Väljer de att konservera någonting som är liberalt, så är det ju, ja, då är de våra vänner. Väljer de någon annan tidpunkt någonstans, så är de ofta motståndare.
Men ta så här, ta P.J. Anders Linder, en av de stora svenska konservativa intellektuella nutida. Han anställde dig på Timbro.
Mm, fast då var han liberal. Nej, men han var jätteliberal. Han var otrolig sån här teknikoptimist och entusiast. Ja, och ja. Älskade alla former av individuell frihet.
Ja, men det är många
frihet.
De här.
Jag tror att han har gått i konservativ riktning.
Sextalistherrarna, Hakelius och sådär, som också var väl var mer kanske liberala, vet inte, men
Jo, han var med i fronten en gång i tiden.
Mm. Ja, men, nej, men jag tycker att det är intressant och någonting vi måste förhålla oss till, och jag känner mig skitsig och tycker det är det vore kul om konservatismen kunde återknyta till sitt liberala förflutna.
Men då krävs det någon, alltså jag känner lite som någon gång i mitten av 80-talet så såg jag någon gång i mitten av 80-talet så såg jag en sån här dokument utifrån eller något om NATO och Warszawapakten och den här eviga motsättningen mot de här, och så diskuterade de i studion, skulle de någonsin kunna allieras så där? Jo, men då krävs det något utomstående hot som är så stort och farligt att de måste slås ihop, och då behövs det närmast utomjordingar som kommer från första jorden. Tänk om precis Watchmen, som är en väldigt bra grafisk roman. Nej, vad heter det på svenska?
Jag heter inte det när tecknad. Man säger tecknad serieroman.
Ja, som egentligen handlar om det perspektivet. Det är kanske det som liberaler och konservativa behöver för att mötas igen. Utomjordingar som anfaller.
Ja, eller löntagarfonder.
Ja, men
det hade de ju inte.
Ungefär samma.
Små röda män.
Det hade de ju inte i USA.
Men det är en annan historia, eftersom de just där börjar historien 1776. Och det är det som många konservativa vill försvara. Och då blir det en ganska liberal idé. Sen, men bort med abort och lika rättigheter för svarta ungefär. That's it.
Men det var ju liksom en väldigt stor stat som blev liksom mer och mer maktfullkomlig under efterkrigstiden, så det var ju väldigt mycket samma tendenser och sådär. Och jag tycker ju i alla fall, eftersom jag har skrivit en bok om det, att vi har väldigt liknande tendenser idag, alltså den stora statens återkomst och sådär. Men dagens konservativa är ju snarare hejaklack till mycket staten. Av det. Ja. Alltså de gillar både korporativismen, de är bekväma med den, och liksom de mer i mitt tycke groteska, alltså krigsäventyren, övervakningen, gränskontrollerna, alltså den delen av statens utveckling, plus att de tycker då att vi har gått alldeles för långt när det gäller liberaliseringar av liksom homosexuella som får lika rättigheter, avskaffad värnplikt, och att liksom människor överhuvudtaget kan styra över sitt individuella liv mer, har det ju kommit en motreaktion mot nu.
Blandar du ihop reaktionär med konservativ, tycker jag.
Ja, det gör jag kanske. Ja, alltså,
reaktionär menar jag.
Men det gör ju de också. Och det är mitt problem.
Ja, det finns ju sådana drag.
Men till det kommer, det här är ju någon slags systemkonservativa som är, jag menar, som Expressens kultursida ungefär. Alltså försvarar stabilitet och ordning till varje pris. Och då behöver man inte bry sig för mycket om individuell frihet.
Har Expressens friheter, kultursida en linje?
Så jag kultursida? Ja. Jag menar ledarsida.
Ja.
Jag tänkte jag också bli förvånad vad du menar det.
Stört, för det här, var jag faktiskt medarbetare på Expressens kultursida också. Det var inte, jag lämnade inte för att de blev för konservativa, inte alls. De är närmast trevliga socialliberaler. Men jag tänkte snarare ledarsidan. Alltså det finns en systemkonservatism. Men det finns ju också något helt annat just nu som håller på att växa, bubbla fram, som är en mer fulare, smutsigare, reaktionär, främlingsfientlig etnisk konservatism som kommer igen. Alltså en slags nationalistisk revolt, alt-right-högern, som ju, ja, Trump är, får man ju säga, har blivit banerförare för. Och det är ju något ytterligare utöver allt detta.
Ja, ja, det är ju lite grann som att, alltså, nästan vad som helst är acceptabelt så länge man får vara emot invandring.
Just det.
Alltså det ritar på något sätt en ny ideologi. Det finns ingen som omfattar allting, men det liksom spontant ritar det nästan en ny ideologi. Det är bara att titta liksom på allting som folk också i vår sfär börjat tala för ganska nyligen för att kunna använda mot invandring. Alltså plötsligt liksom så här, det går för mycket biståndspengar till invandrare liksom så där.
Ja.
Är du för bistånd nu plötsligt? Och då pratar jag inte katastrofbistånd, utan liksom, de är för hela paket. Ska inte fattiga länder få utvecklas sådär? Liksom?
Ja,
så är det. Och det är bara ett av många exempel på hur liksom den här svansen viftar med hela hunden. Man ritar liksom en helt ny ideologi som man anpassar bara för att kunna vara emot liksom människor som kommer hit för all terrorbekämpning och sånt där. Liksom.
Det, men jag undrar om inte den, egentligen de nya konservativa var en brygga inte den ideologin. Man brukar säga att det är short for Jewish, och det är väl kanske lite främlingsfientligt eller rasistiskt att säga, men det var ju de hade ju sin kärna ändå liksom i synen på Mellanöstern. Det var gamla vänsterister som skulle bomba fram det här, och sen så var de väldigt för Israel och väldigt mot muslimer och sådär, va. Och sen blev det då de här svenska socialliberala radikalerna som blev konservativa i mötet med islam på något sätt. Och fast de blev då, och det konstiga är att de är så mycket emot islam för att islam är för konservativa.
Ja, så här, nej, men så precis, de kan till och med vara för jämställdhet och rättigheter för bögar så länge de kan använda det mot invandrare.
Ja, just det, ja, just det, just det, just det, just det.
Ja, och samtidigt är det tvärtom, alltså de här, de är ju liksom i, jag läste ju om någon konferens i Georgien där man liksom, där amerikansk kristen höger träffar Putin över detta liksom, att ja, men Putin ser ju i alla fall till att skydda familjerna och se till att liksom skydda er mot det här västerländska, för annars kan ni få det som i Kalifornien där det finns fler liksom hundar än barn, är ett sånt där argument, för det är så mycket homosexuella att de förökar sig inte, och då menar människorna avelsdjur. Och det här vill vi absolut undvika, och så kommer amerikanerna dit och skrämmer med, alltså där har vi ju verkligen skillnad med den gamla högern. Alltså den Reagan-högern åkte ju över till Östeuropa för att berätta om hur fint det var i Amerika och att de borde liksom omfamna friheten istället för den förtryckande kommunismen. Dagens konservativa och liksom den här kristna högern åker ju dit för att skrämmas med hur fritt Amerika, precis, har blivit.
Bli inte som vi.
Nej, nej, utan sluta upp för Putin.
Men det, jag tycker att en del amerikanska libertarianer också har blivit förrädare, liksom Rand Paul som omfamnar Trumps politik och liksom slutar vara kritisk.
Rand Paul talar vi inte om längre. Han är ute i kylan.
Ja, ja, men
total förrädare. Han har sålt ut allt. Ja. Som, ja, även det som han, det lilla han stod för. För han sa sig ju aldrig vara libertarian eller något sånt där. Men ändå vara lite influerad av detta. Men framförallt konservativ. Men ja,
han
har
heter ju,
ju
bara Rand liksom. Så han har ju ändå ett arv och en förväntan att leva upp till.
Men fast det är ju en slump. Det är ju, om jag kommer ihåg historien rätt, det är ju kort för Randall. Så att det har ju ingenting med Ayn Rand att göra.
Okej.
Okay. Det men, trodde du?
Ja, det trodde jag.
Nej, det är fel.
Men visst var det så att han ändå klassades som liksom...
Jo, han var det stora hoppet, ja, om att han, ja, liksom, han skulle vrida republikanerna i liberal riktning. Liksom.
Ja.
Men nu, han har ju ställt upp på precis alla galenskaper Trump har gjort. Ja. Ja. Till och med så långt att han stödde den här Alabama-senatorkandidaten Roy Moore, va?
Just det.
Den här totala ärkereaktionära idioten på alla plan, privatliv och politiskt. Ja, ja. Och liksom
pedofil.
Ja, det är med. Alltså, nej, Rand Paul.
Nej. Men och så finns det också en skillnad. Jag tycker det är så coolt det här med att vi, eller vår moderna form av, jag har kanske sagt det här förut, men att vi kom liksom ur 68 på något sätt, och att hippierörelsen och detta. Och då tycker jag. Och det gör jag liksom att vi har en helt annan estetiskt förhållande än vad de konservativa har. Och det, där tycker jag det nästan skär sig hårdast för mig. Det kryper ofta i mig med de konservativas skönhetsideal. Där jag blir bara punkar och vill ha revolution liksom, medan de vill bevara och gilla uniformer och adelssköldar och sådär, och jag bara spränger allt.
Men allt det där sånt där är ju bra, men på ett dansgolv.
Ja, just det.
Men det där är väl lite grann en generationsfråga också. Liksom. Den här generationen och ett par tillbaka har ju blivit prydlig och ordentlig just därför att det var enda sättet att göra revolution mot liksom en vuxen generation, inklusive oss som tolererade allt.
Mm, så, kanske.
Så liksom som estetiskt uttryck kan jag köpa liksom det här, ja, men liksom håsen för kungahuset och sånt där. Liksom. Jag har ju skitsvårt för det, men jag förstår ju just därför att, alltså som provokation kan jag köpa det, därför att
men 27-åriga student som klär sig som de liksom ska till kung 1920, varför då? Och så kallar de sig libertarianer.
Hur tycker du att 27-åriga studenter ska klä sig?
Fransiga jeans och pannband. Nej, jag vet inte. Jag vet inte, men det är någonting. Det är...
Som vi gjorde på min tid.
Nej, jag var inte sån då. Men jag vet inte, det känns som att det är liksom det blir höger och det är töntigt och det blir liksom ett statement om man ska tillhöra en klubb och sådär, va? Och det, varför då om man är individualistisk? Det är faktiskt alla punkare som börjar bara med själva, ser alla likadana ut? Då?
Ja, men därför att ni alla andra ser ju helt precis likadana ut när man tittar ner på gatan. Det där argumentet köper jag inte, därför att det var sånt mina föräldrar sa till mig. Nämligen så här, ja, du tycker du är sån individualist, men du går ju klädd i svart och har ett stort tuperat svart hår och ser precis ut som alla andra. Ja.
Det gjorde jag inte.
Nej, men som alla i min grupp, i min subkultur. Det är klart man måste kunna bygga subkulturer och bryta av mot annat. Sen så är det en ständig kamp att hela tiden vara annorlunda, men inte så annorlunda så att man är helt apart, utan så pass annorlunda att man hänger ihop med vissa andra.
Yes,
det
är we're all individuals.
Ja, det måste väl vara okej.
Okay. Ja, men jag tillhör inte den subkulturen, och när vi ska vara på samma seminarier eller på samma möten och så verkar stå på samma sida, så vill jag skrika det var i mig. Jag är inte, jag passar inte in, eller du är inte som jag.
Ja, jo, men det är väl fint.
Fast
också.
Fast jag klär mig inte särskilt radikalt. Jag är ju rätt traditionell klädstil. Liksom. Ja,
du har ju samma kavaj på dig som på din pressbild.
Nej, den här är faktiskt alldeles ny.
Ah. Det är så mörkt här inne, för jag har inte hunnit med lamporna.
Ja. Nej, nu går inte här längre.
Nej, gud vad vi har spårat ur. Nu måste vi bryta, känner jag. Ja. Men jag tyckte det var spännande. Jag hade tänkt prata Star Wars, men det får bli någon annan gång.
Ja,
när då? Det är väl till sequel att prata Star Wars.
Har ni sett senaste Star Wars-filmen?
Nej, du får inte spoila.
Hur ska jag prata om den utan att spoila? Jag kan bara säga att alt-right hatar ju den nya filmen. Mer än något annat. Därför att
precis.
För den var nästan 3000 tecken lång.
Nej, du öppnade.
Jaha, okej. Okay, därför att det är kvinnor i många ledande roller. Och det är så här tydligt, om man går in på Rotten Tomatoes så ser man ju alltid att betygen som ges av fans är ju alltid mycket bättre och tittare mycket bättre än kritiker, aggregerade recensioner. För en gång skulle det precis tvärtom, men dramatiskt så. 90% av kritikerna gillar det, mindre än 50% av tittarna gillar den. Absolut lägsta för någon Star Wars-film och långt under såna här kalkoner som Batman vs. Superman och sånt. Och det är ju för att det finns en kampanj från amerikansk alt-right nu, och de hävdar själva att de använder bots för att sänka betyget för den. Det är för att det är mycket kvinnor i ledande roller.
Och det är ett problem.
Det är fruktansvärt. Som en företrädare för gruppen Down with Disney uttryckte det. Jag hatar att se män framställas som idioter. En gång i tiden styrde vi världen och det borde bli så igen. Och det är därför jag röstade på Donald Trump. Vilket är det sista man ska säga om man inte vill att män ska framstå som idioter, by the way.
Jo, men det här är ju någonting jävligt märkligt, liksom den här identitetshögen liksom. Så bara, men vi är män och vi är vita. Och fan och hans moster liksom, och det är viktigt liksom. Varför är det viktigt? Alltså antingen
för att citera Ayn Rand, det är den mest primitiva formen av kollektivism, att gå omkring och vara stolt över den hudfärg man har råkat
på. Jo, men det är ju just det, alltså identitet kräver ingenting. Individualitet kräver någonting, alltså det kräver prestation, det kräver att du gör någonting. Men idag är det liksom bara vår grupp, det här liksom, och jag är stolt över vad jag tillhör och vad jag kommer ifrån och sådär. Varför då? Alltså du har ju inte presterat någonting för att komma dit. Det kräver absolut ingenting.
Hör ni det, slabbet asker?
Fast man kan förstå, liksom, man kan förstå ändå motreaktion. Jag håller inte med, men jag kan förstå i betydelsen analytiskt förstå det. Motreaktionen liksom. Om alla andra grupper blir kollektiva och ska ha vissa rättigheter. Och till slut ska den stora gruppen också ha det. Helt plötsligt blir, någon som sa så här, helt plötsligt blir liksom en vit advokat i Boston får något gemensamt med en sån här redneck-kille i Appalacherna. Liksom.
Jo, men det är ju precis som vi kan se liksom, varför fick vi en islamistisk radikalisering i väst? Liksom. Jo, därför att det plötsligt blev väldigt kontroversiellt att vara från såna länder och plötsligt tillskrevs du den identiteten och folk blev fientliga mot dig på grund av det. Och det är ju samma sak när liksom folk, ja, vi fick en vänsteridentitet och hejfaderullan och sådär. Men det är ju fortfarande samma jävla felslut och samma jävla fattigdom att liksom, jag är med i en grupp liksom. Ja, grattis liksom. Det är alla på den här gatan. Det krävde ingenting alls.
Och det tragiska är ju att i ett sånt sammanhang som Star Wars så är det ju att där handlar det ju inte om politisk korrekthet, det handlar ju inte om kvotering, det handlar ju inte om att man, alltså den här auktoritära ådran som finns inom politisk korrekthet, det handlar bara om att man justerar den helt bizarra könsfördelning man har haft tidigare. Mm. Nämner det i den artikel jag skrev i Aftonbladet om detta, att i de första tre Star Wars-filmerna, och det här är ju talande för hur filmindustrin såg ut då, 70, tidigt 80-tal, om man bortser från prinsessan Leia, som är prinsessa, så är det en enda kvinna. Ja, så är det en enda kvinna som talar per film. Och i totalt, räknade ihop, totalt så har de repliker i 63 sekunder på sammanlagt 600 minuter film eller något sånt där. Och så såg det ju ut för. Och att då justera det och se till att ja, även en kvinna kan vara en jediriddare. Det är inte politisk korrekthet, det är bara 2017. Live with it!
Ja, men det är ju alltså, det är väl den här fantasy, alltså, ja, men Tolkien liksom, det är bara män överallt som är, alltså, ja, vi har liksom, vi har jättestor variation, för vi har dvärgar och hober och människor och sådär, ja,
alver.
Och alla är män utom den här progbruden då, som är alv och osminkad.
Vänta, tänker du på Galadriel?
Ja.
Eller nej, du tänker på Alven, förlåt. Som, du tänker på Liv Tyler som spelar i filmen.
Ja.
Hon, ja. Är hon progg, va?
Fast, men det finns ju en ljus också.
Ja, ja, men i alla fall, hans poäng är ju korrekt.
Ja.
Så glöm det.
Jo, men det var ju, alltså man längtade ju efter lite kvinnlig fägring någonstans bland alla de här brummande basrösterna och sådär liksom. Och så tänkte man, ja men hon, alvdrottningen ska ju vara så jävla snygg liksom. Och så kommer hon, och så är hon liksom så här osminkad, barfota och sådär.
Du tänkte inte Liv Tyler, utan den blonda brittiska.
Ja, men det är ju Galadriel.
Ja.
Som, hon är väl jättesnygg.
Jag har haft den osminkad. Ja, hon är sminkad, hon ska vara osminkad.
Ja, ja. Okej. Men så här, Tolkien träffade inte så många kvinnor.
Han,
så att det var så här på avstånd. Det är ju som Monty Python, så här, varför har ni inga kvinnor? Så här, men de, hur skriver man för dem? Hur är kvinnor? Liksom? Ja,
vi det, kom aldrig så långt.
Och det är ju en poäng med att man faktiskt öppnar upp alla plattformar och miljöer så att alla får vara med. Det är inte totalitärt, det är inte politisk korrekthet. Det är, och det är det värsta med den politiska korrekthet vi har haft, Fredrik. Där har du en poäng. Att eftersom man bara har talat om grupptillhörighet snarare än jämställdhet, så har det drivit fram en sån där motreaktion så att man får idioter på andra sidan som nu tycker så här, oh, jag är vit och man.
Vad bra är
det?
Wow!
Precis.
Så där håller vi på.
Vi tre vita män.
Men vi har en kvinnlig producent som ser otålig ut. Hon tycker att vi är klara nu, va? Ja, hon nickar bestämt. läser Strindberg, tror jag. Mm. Jag har glömt bort hur vi avslutar det här. Vi brukar säga något om vad...
Chip.
Ja, men man brukar säga gå in någonstans och gör någonting.
Rate and review us while you're there. Säger de alltid på Reason.
Ja.
På iTunes.
Mm. Ja, precis. Det kan man göra. Och skriv inte sådana här hemska betyg om oss som alla alt-writer gör om Last Jedi.
Jo, ja, men då kommer vi att radikaliseras, eftersom då kommer folk att tillhöra libertarianismen plötsligt som identitet. Och vi bara, sorry, du måste ställa upp på allt det här och ha läst det här, så det kommer bli jävligt jobbigt. Ja, men mer prestation och mindre identitet.
Skriver ni väldigt snälla saker om, och så kommer vi tillbaka inom 4 månader. Eller hur var det?
Ja.
Vi har en e-postadress. Är det någon som kommer ihåg den?
Är det någon som har kollat den?
Norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com slår det mig plötsligt.
Exakt, Norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com. Och ingen av oss har kollat den på 4 månader. Vi lovar att kolla det efter att det här avsnittet är slut. Och så kanske vi tar lite läsarbrev nästa gång.
Ja.
Mm?
Ja.
Ja.
Tack för att ni orkar med oss.
Ja, tack.
Tja.
Hej då.
Mm. Ja, men det, fan vad det vindlade. Jag tycker det var rätt kul.
Det var rätt kul.
Eller så är jag bara trött, men jag hade jättetrevligt.
Ja.
Det blev ett väldigt kul sätt.
We're the last ones. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.